Då var det dags för podd igen, och idag så har vi gäst igen med oss, och det jag tycker det är så jävla gött när vi har det. Och vi ska prata om lite olika saker, och vi ska prata om ADHD, vi ska prata om kanske lite utmattningsbesvär i relation till ADHD, och vi ska också prata om skola. Skola både för barn som har besvär med ADHD och trötthet såklart, vilket även kidsen har, som man inte pratar så mycket om idag. Men även då hur det är att jobba i skolmiljö när man har de här besvären. Och det finns en gubbe som jag i alla fall följer ganska noga på Instagram. Jag har gjort det ganska länge. För jag får ut så mycket av hans poster. Det är så sunda, genomtänkta saker. Och man hör liksom att här är det en grabb som är på, som jag ser det, på rätt ställe i huvudet och tänker. Och som också har sina vardagar och sina vd-mördor liksom, som man jobbar med. Och ni kanske inte har hört namnet Rickard Nordström tidigare, men det kanske är så att ni har sprungit på kontot Magister Nordström. Visst är det så, Rickard, att det kontot är kanske lite mer känt än vad ditt förnamn är?
Ja, men så är det ju. När jag föreläser så är det många som inte riktigt förstår eller vet att jag har ju faktiskt ett namn också.
Ja.
Så Magister Nordström är ju ett alias, så är det ju.
Ja, precis. Det är ju inte så att du har snabelat på passet innan.
Nej, precis.
Välkommen hit, Rickard.
Stort tack, vad kul, vilken ära för att vara med.
Jättekul att ha det här faktiskt. Som sagt, jag ljuger aldrig. Jag är smärtsamt ärlig, alltid. Oavsett om det blir problem för mig eller inte. Så att det är inget hittepå där att jag har följt ditt konto länge. Och det är heller inget hittepå att jag verkligen får ut massor av det. Hur kommer det så att, alltså, du har ju... Nu idag har du 98 400 följare. Hur började det här liksom?
Hur det började? Först och främst skulle jag vilja säga tack så hemskt mycket för de fina orden om mitt arbete och mitt jobb som jag gör på Instagram och på sociala medier. Det är kul att du uppmärksammade på det sättet, för det var väldigt fint sagt om mig. Tack så mycket, Björn. Ja, men det var väl så att 2015 så... jag har jobbat som lärare i 18 år snart, och... Det är ju så att man försöker motivera elever i klassrummet, och ibland så tänker man, skulle man kunna få dem att prata lite mer skola hemma? Skulle man kunna få dem att liksom sprida skolans fina saker hemma och berätta för föräldrarna? Samtidigt så skulle jag kunna visa andra människor hur man kan göra i skolan. Alltså visa en positiv bild. Så det var liksom där jag började någonstans. Och så försökte jag hitta ett alias och liksom, ja men okej. Okay. Vi kör Magister, för då har jag liksom känt igen liksom sen när man var liten. Och sen startade jag det, va? Och då det blev, jag hade ett öppet konto, och det var ju då föräldrar som följde mig, och sen blev det bara så att det bara liksom expanderade, det bara flöt på, och folk bara gillade det mer och mer det jag gjorde, och det rullade på och fler följare, och sen ja, på den vägen har det blivit. Och det är, sen har det ju såklart, har man ju kanske ändrat lite sitt content och genom åren på olika sätt och vis. Liksom, där man, ja, man får en inriktning som man känner, det här är mer jag, det här kan jag köra nu och så vidare. Mm. Så att,
Det är ju så, det är ju vi som har ganska stor närvaro på Instagram, det är ju lite så att det förändras ju över tid liksom. Man hittar saker som man ser fungerar eller inte fungerar, som folk är intresserade av, inte för intresserade av.
Precis.
Det ser nästan alltid ut så. Du har ju fått en hög med awards. Alltså priser, utnämningar och sånt där. Hur känns det när det kommer en sån grej liksom?
Ja, alltså jag skulle väl vilja säga så här, att få ett pris att man har blivit Sveriges bästa lärare inom nytänkande och sådär, det är ju stort såklart. Mm. Samtidigt så får man ju inte glömma att jag är bara en i mängden av alla de människorna som jobbar stenhårt varje dag för våra barn i skolan. Va?
Mm.
Och sen att jag visar ju kanske mitt på ett annat sätt genom att lägga ut det på sociala medier. Mm. Och många andra är ju inte intresserade av sociala medier. Så därför syns det ju såklart mer när jag gör det ju.
Ja, just det. Det blir lite så riktat åt en person, eftersom där är den största följarbasen liksom.
Ja, precis. Och sen såklart är det smickrande att man får priser och så vidare. Men det finns också en baksida av att att få ett pris. Det är ju inte alla, vi lever i ett land, lagomlandet, varav man är väl inte alltid så populär om man skulle visa sig att man får ett pris. Det är precis som att man utnämns till att man är bättre än någon annan, men det är inte det handlar om.
Nej. Nej.
Men där är ju den här jantelagen i Sverige som tyvärr är lite tråkig. Man får liksom inte vara bra på någonting. Du får inte lov att visa att du är bra på någonting heller. Liksom.
Nej, jag tycker den är så rötten den. Jag är lite sådär... den verkar ha lite svårt att lämna också. Det finns precis, fortfarande precis. Traditionellt sett väldigt mycket sådär. Du ska inte tro att du är någon principen liksom.
Nej, precis.
Men jag tycker att det där är absolut en sån sak som man kan hjälpa i huvudet med att bara släppa och skita i. Jag tycker absolut att man ska fokusera på att man är någon. Och man hittar någonting att kunna bidra med och kunna hjälpa och kunna sådär, så är väl det alldeles fantastiskt, tänker jag.
Precis. Så är det. Man, det är ju så att man kan inte bli älskad av alla människor, och det är klart att det är någon som stör sig på det man gör.
Så är det alltid. Det finns...
Inom alla branscher. Liksom.
Haters gonna hate, liksom.
Ja, precis.
Lärare är du. Det har vi kollat. Du är också, precis som jag, bokstavsgrabb.
Jajamensan.
När fick du din diagnos?
Den fick jag för 4 år sedan.
Hur gammal var du då?
47. Och varför jag fick den, jag hade den redan, men varför jag gjorde den här utredningen var ju för att jag kände väl att det var i samband med att vi gjorde en utredning på vår son. Och det visade sig att han har ADD. Och när de satt och pratade om honom så ställde jag frågan, är det mig ni pratar om?
Ja.
Och sen har jag väl fått höra rätt många gånger i mitt vuxna liv att du har ADHD, det märks, det syns. Och så vidare, va?
Ja.
Och sen en otroligt många misslyckanden som har skett genom livet och som egentligen kanske inte jag själv har känt att det har varit ett misslyckande, men folk har liksom som inte har förstått mig varför jag har gjort som jag har gjort har ju ansett att det jag har gjort har varit fel och att det är slarvet och det är nonchalant och jag är inte fokuserad eller någonting, så jag prioriterar inte rätt och så vidare. Men i själva verket så har jag ju gjort mitt yttersta och har faktiskt inte gjort de sakerna med flit.
Nej.
Och då vill jag få reda på liksom, är det någonting? Har jag inte någon diagnos? Nej, det är bra, då får vi väl utgå från det, va? Men det visar sig att jag hade ADHD och en 8 av 9 relativt svår ADHD, de rekommenderade medicinering. Men det tar jag inte.
Alltså?
Nej, utan jag ska självmedicinera med att träna väldigt mycket, sova och äta bra.
Ja, just det. Ja. Och så är det ju för vissa att det faktiskt funkar.
Ja, precis.
Och jag brukar säga så, när jag jobbar med patienter som antingen står i begrepp att få utredningen eller har, och liksom kanske då har besvär i vardagen och det blivit utmattning och sånt utav det, men inte vill äta medicin och sådär, då brukar jag alltid säga så att nej, man ska ju inte äta medicin bara för sakens skull.
Nej.
Utan börja med de här maten, sömnen, träningen. Och då, vi pratar inte små promenader alltså, för det kommer inte räcka för huvudet.
Nej.
Utan det behöver vara ganska bra bett i den träningen.
Precis.
Det behöver hända lite grejer liksom, mycket puls eller tungt så in i helvete och sådär, va. Men om inte det funkar, om man inte får ihop sin skit och sin vardag när man gör allt det. Det är ju egentligen där jag tänker i alla fall, och för min egen del också, att där behöver jag liksom medicinsk hjälp. Liksom.
Precis.
Så, men du är inne på det här som blir världens snyggaste övergång egentligen till skolan, skolväsendet, framförallt för barn då. För det här som du beskriver, att jag gör ju precis allt jag kan och försöker mitt yttersta och det blir så här.
Ja.
Och så är det någon jävel som bara, men det här duger inte, det här är inte rätt, det är inte rätt väg att gå. Det är inte rätt struktur. Och du behöver bara kämpa lite hårdare. Mm. Det är ju som att be en blind bara försöka titta lite mer bara, så kommer det här gå bra. För det som händer i ADHD, det är ju att det är en nedsättning i exekutiva funktioner i huvudet. Så det går helt enkelt inte.
Nej.
Det är inte möjligt i det kontextet. Det är för mycket stimulans, det är för svåra steg, det är kanske abstrakt tänkande kopplat till en uppgift i skolan och så vidare. Och så säger man, du behöver bara kämpa lite hårdare. Då blir det ju lätt som du säger där, att det blir konstanta alltså misslyckanden, fast det egentligen inte är det.
Nej, precis. Alltså, det är det jag liksom, det är det jag brinner för, att just för det första att jag själv har känt det här liksom hela mitt liv, att jag har varit jag misslyckad fast att jag har gjort mitt bästa, massa så. Jag har inte haft förmågan att göra vissa saker på ett annat sätt kanske som lärarna har förväntat att man ska göra. Och så kommer man in i skolans värld och så ser man då alla de här barnen som man känner igen sig i. Liksom. Det är det här som när jag gick i skolan, så jag heter Rickard men jag hatar ju mitt namn. Liksom. Det dog ju. Liksom. Det var ett skällsord. Så fort de sa Rickard så trodde jag att jag hade gjort någonting. Och det var ofta så när de sa mitt namn. Så när de skulle säga något fint så reagerar jag negativt på det namnet. Liksom. Så jag hatar ju mitt namn. Och det är ju det att just det här att barn idag, man märker ju rätt tydligt på dem som gör samma sak som jag gjorde. Att de nästan säger och vänder sig om, vad har jag nu gjort?
Man utgår från att man har varit
dömd. Ja, precis. För att det är det enda lärarna ser. Jag gjorde faktiskt ett inlägg om just den här, hur många lärare är det egentligen som tror på en? Liksom? Att man ska bli någonting i livet när man kommer framåt. Har vi någon lärare som verkligen tror på oss? Fast att vi kanske i deras ögon sett är värdelösa. Det vet man inte. Liksom. Så att, men ja, det är tufft. Det är många barn som känner så när man går till skolan. Att ska jag få den själv igen? Jag kommer inte klara av det och så vidare. Och det är rätt så lätt att man hamnar i olika mönster. Ju. Det kan vara att man blir deprimerad. Man kan ju hamna i en... Det är inte lönt att gå till skolan för ingen som tror på mig. Så stannar man hemma. Eller så kommer man till skolan och så försöker man hitta en annan roll. För att man vill kanske bli populär på ett annat sätt. Och så kanske man gör lite tuffa grejer och så helt plötsligt så är man in i det spåret.
Men vilka åldrar jobbar du med i skolan?
Jag är ju mellanstadielärare, så jag jobbar ju mellan barn som är mellan 11 och 13 kan man säga. 10-13.
Ja, just det. Det är ju väldigt, väldigt känslig ålder också.
Ja, jag tycker att det är en väldigt bra ålder. Jag älskar att jobba där. Då kommer man upp från lågstadiet som har varit man har lärt sig läsa, skriva och så vidare. Och det blir lite mer allvar, men man har också möjlighet att forma de här barnen på ett bra sätt. De har liksom inte riktigt... De börjar förstå vad allvaret i det hela med skolan. Där börjar man hitta dem och så har man möjlighet att forma dem och få dem på rätt väg. Och så att de får en bra start upp på högstadiet. För det är ju rätt svårt att forma dem på högstadiet om de har kommit in snett.
Ja, precis. Och jag tänker också en grej som jag har försökt under åren. Det är ju motivation är ju någonting som är väldigt svårt för barn överlag. Det är mycket som man ska lära sig för att du ska ha en plattform att stå på, tänker jag, till nästa årskurs och i livet. Men mycket av det är ju inte liksom rimligt för ett barns huvud att man måste kunna.
Nej.
Och när det dessutom då är motvind och uppförsbacke i skolan, liksom, där det känns att man alltid är tvåa på bollen och alltid får skäll. Det blir lätt att det blir situationer som eskalerar, tänker jag.
Precis.
Och där då, om man kollar på andra sidan med diagnos och med barn- och ungdomspsykiatri och hjälp som man kan få och inte får någonstans egentligen, så landar ju väldigt, väldigt mycket hos föräldrarna. Hela caset ligger ju i princip hos föräldrarna. Överlag skickar ju bara, ja men det är en ADHD-utbildning eventuellt och så var det bra med det. Medicin för barn, absolut, det kör de på direkt, men det finns ju inget samtalsstöd. Det finns ju ingenting, liksom, barnen får ju inte erbjuda någon att prata, föräldrarna får ingen stöd. Sådär, liksom. Så att det är ju en väldigt komplicerad situation för barn och sånt. Och en diskussion som jag har med mina patienter ofta, det är...
Apropå läxor i skolan, vi kan säga så här att... Jag brukar säga så här, oftast de barn som har diagnoser, det kan vara dyslexi, ADD, ADHD, autism, språkstörning eller någonting annat, att oftast det slår nästan aldrig fel när föräldrarna säger vi bara bråkar där hemma om läxorna. Det vi har bråk, Pelle vill inte och så vidare. Och då säger jag så här, det är ju faktiskt kanske inte så konstigt att inte Pelle vill. Eller framförallt så är det så att han inte orkar, för att han har ju ingen energi kvar. Nej. Det är ju precis det som är att han har ju så bränt all energi i skolan för att försöka vara med och liksom passa in i hela det här skolsystemet. Och har, när han kommer hem så är han helt slut. Mm. Och då kommer konflikterna.
Mm.
Och jag anser väl, det är inte bara barn med diagnoser, men vi kan ju bara säga att vi måste också se vilka förutsättningar föräldrar och familjer har.
Mm.
Vilka förutsättningar har vi att kunna sitta ner med läxor? Ja, vi kanske har två föräldrar med ett ensamt barn som kanske har all tid i världen att sitta ner med sitt barn. Men vi har kanske också en ensamstående mamma med fyra barn som inte alls har samma möjligheter att sitta med läxorna. Så att jag gillar inte det med läxor. Jag tycker att det står inte i Skolverket, så står det ju inte liksom att man ska ha läxor, utan det står ju att det ska anpassas utifrån vad innehållet är, och sen ska man ju kunna göra det själv utan att föräldrar ska hjälpa till.
Mm.
Men jag är emot det, framförallt mot för de barn som har diagnoser, för det är katastrofalt helt enkelt.
Ja. Och det ofta blir det också en väldigt lättnad när man släpper på det.
Precis, och jag ska vara helt ärlig, jag tror inte det gör varken bu eller bär om du skulle sitta ner och kämpa igenom och göra den här läxan. Fokusera på att göra det i skolan, gör så, och sen har man sin fritid och så får man vila upp sig och hitta ny energi, och så kan man mamma och pappa vara föräldrar och barnen kan vara barn, och så kan man göra någonting helt annat istället.
Finns det några liksom undersökningar på det där om läxläsning faktiskt gör någonting för inlärning och betyg i slutändan liksom?
Nej, jag vet inte riktigt om det finns, men jag har för mig att det finns en undersökning att det är klart att har du lätt för att lära dig, du ligger på en liksom, om vi nu snackar begåvningar och så vidare, att man har kommit långt, liksom, ligger över adekvat nivå, och så att man har möjlighet att plugga in lite, så klart att det kanske ger mer. Men jag kan inte svara på om det finns någon typ av forskning eller undersökning i det, så nej. Finns det inte.
Nej, men det... Man kan ju säga så här i alla fall att om skolan hade varit ett arbete så hade vi ju inte krävt det från en vuxen att fortsätta sitt arbete när man kommer hem.
Nej precis. Och det sa ju, men vi är ju olika, och det är det som är grejen. Det finns ju så många olika lärare, vi tänker så olika, vi har så många sätt att bedriva vår undervisning på, och olika sätt att anse vad som är rätt och fel. Det är ju många som liksom bara trycker ut läxor och liksom tycker att det är det rätta, och vissa vill inte ha det. Så att jag vet inte, sen vet jag inte om det stämmer, men att Finland inte har läxor och visar ändå goda resultat i skolan och
jag läste en sak som återkommer om just finska skolsystemet, är att de har inte ändrat det liksom sen alltså 40-talet i princip.
Nej.
Så att en lärare som har gått i pension och inte undervisat sen typ 80 kan komma tillbaks idag och hålla en lektion.
Precis, på samma sätt.
Och fortfarande på samma sätt, va?
Ja, ja.
Och det är klart att det lär ju skapa en bättre konsekvens i undervisningen liksom, om alla gör exakt likadant.
Precis.
Jag tänker så här, när du har ju dina uppfattningar och så här, du ser ju vad som är bäst för dina elever. Hur är liksom snacket på skolan när du gör på ditt sätt, och du har ju en linje som du går på och ser barnen för vad de är och sådär. Kan det bli liksom en sån grej att det blir en kollegial, lite sådär halvgrinigt, eller är alla väldigt öppna för att alla kör på sitt sätt?
Nej, absolut inte. Alltså det är mycket, mycket möjligt att det kan bli en viss friktion mellan lärare. Det är ju så att på en skola så gör vi olika på olika sätt. Mm. Och vi tycker olika även på en skola, fast att man spelar i samma lag.
Mm.
Men det är ju så att antingen får skolan kanske ta ett beslut att det ska vara en läxfri skola, eller så ska man bestämma att det ska vara läxor från en viss ålder. Nu är det ju många skolor som har lite valfritt. Mm. Och det är såklart att om jag som på mellanstadiet har läxfritt, jag inte har det, så blir det ju en chock för eleverna när de kommer på högstadiet och får massvis med läxor.
Mm.
Så att jag tror att på något sätt så måste man ju försöka diskutera vilken som är den rätta linjen att hitta, vilken balans ska man göra.
Mm.
Sen har du ju också, får man aldrig glömma att i skolans värld har vi också väldigt krävande föräldrar som anser att deras barn ska ha läxor.
Mm.
De anser det, va? Och vill gärna trycka på att de ska jobba hemma. Och sen har du föräldrar som absolut inte tycker det. Så att det är ju, vi är inte enade, det är ingen enad front som på något sätt, istället för att vi ska vara, jag sa alla tider att oavsett vad vi jobbar med så är det barnet i fokus. Mm. Och det är, vi måste skapa en allians. Föräldrarna skulle måste skapa en allians för barnets bästa. Och det handlar om det är diagnoser, så måste vi skapa det för att skapa en förståelse för barnet och så vidare. Och sen är också någon sak som jag kan bli väldigt irriterad över. Det är föräldrar som vill lägga sig i hur man ska göra skolan, hur det ska vara och så vidare. Bedömning, betyg, ditt och datan. Och det jag brukar säga, jag går inte in på ditt jobb och säger till vad du ska göra, utan säger ni, låt oss i skolan sköta vårt.
Så att, är det en sån sak som har ökat? Du har ju varit lärare 18 bast liksom. Har det blivit mer sånt?
Absolut, absolut. Ja. Sen tror jag att det handlar också om var någonstans du bor i, vilka typ av stadsdelar du bor i och så vidare.
Ja, såklart.
Det kan ju vara en stadsdel med massa medelkomstintagare som är bara tacksamma att man tar hand om deras barn i skolan. Ja. Sen kan du jobba kanske i en rik kommun som kanske tycker att skolan ska vara si och så.
Ja. Ja, det är ju det här med uppväxtmiljöer liksom.
Ja.
Det där är inte helt... det är inte heller helt friktionsfritt.
Nej.
Men när vi ändå är inne på skolan och barnen så där, om du skulle få ge lyssnare liksom, som har det tufft med barnen och skola och de kämpar hårt liksom och får kanske inte till det här på det sättet som de hade önskat. Och det blir mer bråk och tjafs och det börjar kanske bli svårt att få iväg grabben eller dottern på morgonen. Liksom. Vad skulle du säga till dem liksom, om du bara fick prata med föräldrar till barn som håller på och har det tungt i skolan?
Ja, för det första så det som jag sa där jag var inne på, skapa en allians. Ja. Men vi måste ha ett bra samarbete med skolan. Sen är det ju så också att skolor måste också ha en gedigen grund att stå på med bra EHT, elevhälsoteam, med specialpedagoger, socialpedagoger, kuratorer, sjuksköterskor och kanske skolläkare också. För att på något sätt så kan inte en lärare alltid stå där själv och försöka fånga upp det barnet som kanske inte vill till skolan. Va? Ofta kan det bli att det skjuts över från en ledning till en lärare att se till och lösa detta. Men du har också kanske 27-28 andra elever och du har kanske fler saker att jobba med olika elever. Och det innebär liksom att här måste man vara en enad front på skolan också och se till att lösa den situationen. Hur kan vi bemöta? Kan vi kanske möta barnet på vägen? Kan vi kanske att jobba i lite mindre grupp? Kan vi bygga en bryggor mellan hemmet och skolan så att inte vi hamnar där? Jag menar, de som blir hemmasittare, oftast är det ju ofrivilligt. Att man är hemma, man vill kanske inte. Men på något sätt så måste man förebygga att de hamnar där.
Mm.
Och då måste man ha ett bra team på skolan.
Mm.
Så därför det får inte snålas in i skolans värld. Man får inte snåla in på de här grejerna. Liksom.
Nej. Och man kan säga det, elevhälsoteamet där, för människor som kanske inte har varit, det kanske har börjat att bli jobbigt med skolan för barnet eller barnen.
Mm.
Elevhälsoteamet är ju alltså en instans som ska kopplas på. Det är en grupp på skolan som ska innehålla, om jag minns rätt nu, minst rektor, någon representant från skolhälsovården, sjukvården, typ skolsköterskan och läraren eller något sånt där. Det är tre stycken som måste vara med. Det är rektorn som är huvudansvarig.
Mm.
Och det här teamet ska, om vi kollar bara på frånvaro till exempel. Så jag har patienter som jobbat inom myndigheter som har med skolan att göra. Och de säger mellan 10 och ja, till och med kanske ända upp till 30%. Där någonstans så ska elevhälsoteamet automatiskt aktiveras. Mm. Bara på frånvaro.
Mm.
Och där ska de börja kolla varför blir det så här. Vad kommer det här sig? Hur är det? Hur känns allt? Vad har vi för problem? Vad har vi för möjligheter? Och vad kan vi göra för att åtgärda detta?
Mm.
Så om man har ett barn då som har hög frånvaro och det inte har hörts av ifrån skolan tack vare den, eller på grund med den frånvaron, då vet man att okej, här är det någonting som inte funkar.
Exakt.
Och då är det ju ett mejl till rektorn liksom, som är rätt väg att gå.
Och jag skulle vilja säga den procentsatsen som du säger där, så tror jag att på vår skola så handlar det om 22%. Och frånvaro. Där tar man tag i det då, så fort det händer. Man ser det. När man tittar på närvaron 22% så är det rätt mycket. Och då kopplas EHT in och det blir möte med föräldrar och försöker hitta vad kan vi göra för någonting för att fånga upp det här barnet.
Och det är en väldigt bra funktion. Jag har ju patienter från hela Sverige. Jag upplever att det här inte sker automatiskt på väldigt många olika ställen. Jag har gått om patienter som aldrig hört talas om att det ska vara så här. Och det kan vara en bra... Om det inte har hänt någonting från skolans håll så att säga, så är man är inte helt utelämnad som förälder, för skolan, tack vare skolplikten, har väldigt stort ansvar för barnen. Med eller utan särskilda behov så att säga. Och det finns jättemycket saker som skolan är skyldig att göra. Och just det här också med barnen som då har det svårt. Det ska alltså inte behövas en diagnos för att det ska ske anpassning i undervisningen. Utan det står ju jättetydligt i första meningen i den paragrafen där. Det behövs ingen diagnos.
Nej.
För att liksom det ska anpassas för barnet. Så att även om man ser då att det finns ADHD-drag, liksom, det kanske är spattigt i kroppen och väldigt distraherbart och svårt med koncentration och hit och dit, så ska skolan liksom på mycket, alltså ganska snabbt, behöver inte vänta in diagnostid och utredning och väntetid och herregud liksom. Men det är många som inte vet det. Det är en, ska vi kalla det för en dold hemlighet.
Exakt.
Sådär va. Och jag tänker, ur mitt perspektiv när det gäller barn och liksom, som behöver ha så bra förutsättningar som möjligt för att kunna klara av skolan så bra som möjligt, så tänker jag, om man börjar efter skolan när de kommer hem och är helt mjölkade på energi, det första som ska hända där, det är ju ett mellanmål med ganska mycket energi i, typ ett glas juice och en ordentlig macka liksom. Så vi får upp energin igen, och sedan en ordentlig paus. En lång paus. Och då har jag absolut inga problem med om de sitter med paddan eller telefonen. Bara de kopplar av på något vis. Och sen börjar man eftermiddagen. Så istället för att gå på med alla aktiviteter och alla måsten för barnet, att du ska göra så här, städa på ditt rum, låt bara liksom dem vara.
Precis.
Tills eftermiddagen. Där kan vi börja våran vardag. När de har kommit i kapp så här liksom.
Och jag vet att jag har så stött på föräldrar som liksom tar hem sina barn från skolan och så ska det hända massa saker direkt när de kommer hem, för att men det är inte bra att de sitter med framför tvn, det är inte bra att de sitter med mobilen, det är inte bra att de sitter med paddan. Nej, de måste ut och leka lite. Ut och spela fotboll eller spela ett spel eller någonting annat. Va? Men det är ju det de har gjort hela dagen.
Ja.
De behöver bryta det, va, för att kanske få den här nya energin genom att ta en liten mikropaus nu, sitta ner och göra det. Sen kan vi aktivera.
Ja.
Sen kommer helgen, då kan vi göra annat också. Men just måndag till fredag är det oerhört viktigt att vi lär oss hur våra barn fungerar.
Och det är just det. Jag tycker det där är en jätteviktig punkt. Att vi tittar på barnen ur perspektivet att vi ska lära oss hur de fungerar. Vi ska alltså inte bara forma dem till vad de ska klara av eller hur de ska fungera. Utan barnen kommer att fungera på helt egna sätt. Egna personligheter, egna psykologier, allt det här, egna behov till och med. Just även i de här små åldrarna. Vi måste lära oss det. Hur behöver lilla Lisa att det är efter skolan?
Precis.
För att hon ska studsa tillbaks och må okej. För jag tror det här, alltså just den här grejen som händer då, skola och sen pang på grejer, det är där alla bråk kommer.
Exakt.
Det är där allt tjafs liksom, alla idiotgrejer som man tycker att barnen gör eller inte gör, eller och konstiga dumma ord och hit och dit, va? Ja, men bara låt dem vara liksom. Se till att de får bra med energi i sig. Låt dem vara.
Precis.
Låt dem komma sen. Det kommer att bli mycket, mycket bättre. Mycket lugnare. Och då behöver inte hela relationen handla om olika typer av konfliktlösning.
Nej, och vi ska nog inte vara rädda heller för att... Eller vi är rädda idag i dagens samhälle att vi tänker att våra barn sitter för mycket framför iPad och, eller mobiltelefon och tvn. Men just i det här läget så är det ju ett läge där vi kanske behöver det. Ja. Det är deras intresse, det är deras sätt att återhämta sig på.
Ja.
För vi hade kanske andra möjligheter, då gick vi in på vårt rum kanske, vi kanske bläddrade i Kalanka-tidningen eller någonting annat, men vi fick vara i fred.
Ja.
Så att vi är lite reda för den här världen, digitala världen liksom.
Ja, och det är klart att det finns ju all anledning att ha ett öga där. Dels för att det händer saker på internet som man inte alltid har koll på som förälder. Och det är också väldigt lätt att fastna där. Speciellt för barn med NPF-diagnos. Så det är väldigt lätt att fastna i flera timmar.
Precis.
Så där får man kanske hjälpa dem. Men en timme efter skolan när man kommer hem, det är liksom inget problem.
Nej.
Man kan släppa taget där. Det behöver inte vara någon panik där liksom.
Nej,
och då tror jag väldigt mycket av konflikterna kommer försvinna. Och sen tänker jag också det här, sömn är ju någonting som påverkar alla människor väldigt mycket. För lite sömn så blir det ganska dåligt ganska fort. Och tillräckligt sömn blir det helt okej. Men med ADHD så är det så här att de exekutiva funktionerna, det som inte fungerar i huvudet, blir ännu sämre när vi inte har sovit. Och då är det lite knepigt. Dels så kommer det vara svårt att somna och svårt att sova på grund av ADHD. Men vi får också större konsekvenser. Så där behöver vi också lägga lite tid på att hitta sätt att hjälpa barnen att varva ner på kvällen.
Mm.
Få tillräckligt många timmar och få en lugn start på morgonen.
Precis.
För ofta är man ju dyngtrött när man vaknar och har ADHD. Det är ju för att det finns liksom inget dopamin i huvudet överhuvudtaget där. Mm. Så det tar väldigt lång tid att komma igång. Det är biokemi liksom. Det funkar så här. Och det är också väldigt svårt att komma ner i varv när huvudet tänker på allting och ingenting.
Det är svårt också för barn, för de förstår ju inte det. Man har inte den mognaden riktigt att man har förstått att kanske sömn är viktigt. Och man tycker att man har sovit för lite, man har gått och lagt sig sent, man stiger upp, man kanske till och med hoppar över frukosten och så kommer jag mår hur bra som helst. Men innerst inne så där förstår de ju inte det, för att man har ju inte, det jag brukar säga så här, att man kanske ibland skulle skrivit en liten loggbok på hur en dag har varit och så titta tillbaka lite, hur gjorde du den här dagen nu, varför var den så bra? Jo, jag åt ju frukost, jag hade sovit mina 8 timmar och det blev jättebra. Sen kanske de dagarna som var dåligt, då kan vi liksom reflektera och gå tillbaka. Ja, men alltså jag sov ju bara 6 timmar. Jag hoppar över frukosten. Vi kan hitta ett mönster. Och då kan vi också skapa en medvetenhet hos barnen kanske, att förstå att det är viktigt att få ihop de här bitarna också.
Och jag tänker det är absolut en viktig del att ha med barnet i den processen. Men jag skulle säga så här också, att sömn är så viktigt att barn ska absolut vara en del i det, men det är vi föräldrar som måste hjälpa dem att komma ner i säng, för att det här är viktigare än vad de kan antas förstå. De kan inte se konsekvenserna utav att somna för sent och gå upp för tidigt, och de kan liksom inte riktigt koppla ihop det. Hjärnorna är inte riktigt där ännu, och då är det vi föräldrar som ska hjälpa dem med det, vare sig de förstår det eller inte. Och så att ha med sig dem på tåget, det kommer ju underlätta jättemycket. Men någonstans så måste man också som förälder där vara med och dra upp ramarna för när går vi och lägger oss, hur ska sänggåendet se ut, när slutar vi spela, när äter vi sista gången, vad gör vi efter vi gått och lagt oss, vart är skärmarna någonstans. Idag så är det ju väldigt mycket ut av kommunikationen mellan barn, sker ju på telefonen. Snapchat är väl det största, och det är inte säkert andra barn går och lägger sig i tid. Eller de kanske låtsas att gå och lägger sig i tid, men sen så börjar ju kvällsskiftet för dem liksom. Och så är det ett jäkla plingande på telefonen och då går det inte att somna.
Så är det.
När hela umgänget är vaket 00:30 en tisdag kväll.
Mm.
Det är klart att man inte vill släppa det då. Det är, alltså vi vuxna har haft svårt att släppa om det är en god grej igång.
Så är det. Sen har vi en annan problematik, kan också vara att man har kanske föräldrar som kanske inte riktigt har förmågan heller att se till att de här sakerna är viktiga. Man kanske också kan säga att så länge mitt barn, jag tar inte bråket, jag tar inte denna konflikten nu. Mitt barn är tyst på sitt rum, spelar lite dataspel, är med mobiltelefonen. Jag får göra min grej, jag kan göra mina grejer i hemmet. Och så får man liksom, tror man att det hjälper sig själv och barnet. Men istället så hjälper det då barnet i slutändan att man har liksom kanske tänkt lite egoistiskt i sig själv. Att ja, men nu har jag fått min lilla, nu behöver jag den här tiden. Pelle sitter på sitt rum, men Sen kanske konflikten kommer på morgonen sen istället, va? Alltså, ja. Så att det är svårt. Det är många föräldrar som måste ha hjälp i det här, såklart.
Ja, absolut. Och tyvärr är det ju så att det finns ju väldigt lite hjälp att få. Så att ett sånt här poddavsnitt föreställer jag mig faktiskt kan bidra på riktigt, liksom. När man får lite tydliga verktyg att det här är någonting som är ganska smart att fokusera på.
Precis.
Du nämner ju frukosten. Det tycker jag är snorbra, liksom. Jag tror också att själva företeelsen att äta mat på morgonen när man inte vill äta är jobbigt för många, liksom. Man är inte hungrig, man vill inte pressa i sig. Men hjärnan behöver energi ändå.
Exakt.
Jag har alltid under alla år haft juice hemma.
Mm.
Ett ordentligt glas apelsinjuice eller äpplejuice. Ja, det är energi för att få igång hela apparaten, liksom.
Mm, mm.
Vill de inte äta? Nej, okej. Men de kanske blir tomma i magen här framåt 9:30. Men en frukt med. Börja med smack i med energi så hjärnan startar.
Mm.
Och sen en frukt så småningom och så äter vi matsalen sen, liksom.
Yes.
Det behöver inte vara de här klassiska stereotypa måltiderna som man måste banka i. Vi behöver inte ha gröt och äggfrukost till barn som inte vill äta gröt och äggfrukost. Så när jag sitter med patienter och jobbar och vi kollar, liksom, hur vardagen ser ut, och man hör, liksom, att men det här är klassiskt, liksom. Det är ingen mat förrän lunchen som är typ 11 och sen är det ingen mat fram tills man, du vet, kvällen nästan.
Mm.
Ja, hur ska vi kunna hålla ett humör på topp då, liksom? Hur ska vi kunna fungera? Det går ju inte.
Nej.
Det kan vi se på pappret, liksom. Hur gör vi nu för att ändra detta då? Jo, men då petar vi in lite här och lite där och vi sticker med dem ett litet mellanmål med till skolan, liksom.
Precis.
Så att man behöver då, jag tänker så här, när man har en jobbig situation, att man gör kanske som en inventering nästan. Papper och penna, bara, vart är det jobbigast för oss, liksom? Ja, men det är konflikt efter skolan. Okej, vad har vi för förutsättningar där? När åt de senast? Hur har det varit mycket i skolan då? Hur sov de? Vad kan vi göra för att minska intensiteten just då? Ja, men vi kan pausa dem, vi kan ge dem mat och sen tar vi upp det vi behöver ta upp, liksom.
Skriva upp när sker konflikter och så vidare. Ja. Jag kan ta ett exempel där. Eftersom jag då har ADHD och min son har ADD och vi har ju haft rätt så, vi har bråkat rätt mycket genom åren, liksom, och han är ju 18 år idag, va? Och det är svårt för folk att förstå, vi menar inget illa, vi vill en sak, men vi framför det på ett sätt som den andra inte kan tolka, och så, ja, men det krockar. Krocken är optimal där, liksom, och bang.
Mm.
Så pratade jag med min psykolog och, liksom, vi försökte reda ut varför jag bråkar med min son, ditten rattan, detta var många år sedan. Men när bråkar ni när är krocken? Ja, det är oftast efter skolan och fram till, liksom, kvällen börjar, va? Det är där vi bråkar. Ja, men så är det, då är ni ju båda två uttömda av energi, båda två.
Ja.
Så ni, när ni svarar varandra så kanske ni svarar varandra väldigt, kanske lite surt, lite, inte aggressivt, men lite pang på det och samlar inte in, utan det är bara, liksom, krocken är där, va? Kanske ni kanske inte ska prata så mycket med varandra då, just då, alltså.
Mm.
Utan hur ska ni knyta band? Ja, ta och sätta er i en bil.
Mm.
På lördagen eller söndagen. Yeah. Sätta er i en bil. Åk iväg till någonting. Börja prata med varandra. Jag spelar golf med min son. Och vi började just det här att vi började prata i bilen istället. Kanske någonting som hade hänt i veckan. När vi var lugna. När vi hade fått mat i oss. Vi hade utvilade. Och så sa vi, vad hände där i tisdags? Kommer du ihåg det? Vi pratade lite om det. Och så kan vi helt gå framåt istället. Och vi har skapat en helt annan relation nu. Bråkar väldigt sällan. För att jag klarar av detta och vet om det, liksom.
Mm. Och, alltså, jag tänker, det är så jävla bra. Jag tänker så mycket bra saker med det där. Alltså, det, just att göra någonting samtidigt som man pratar är ofta en ganska bra grej när man ska kommunicera med barn. Det kan vara en promenad. Det kan vara, liksom, bara det inte är att stå och stirra på varandra i köket, liksom.
Det går inte. Alltså, det här med ögonkontakt med barn, det har jag märkt. Det är svårare med ögonkontakt med barn som har diagnoser.
Ja, ja.
Och det kan man säga direkt rätt snabbt med hur blicken flackar.
Ja.
Det kryper i kroppen. vi lyssnar inte, vi försöker lyssna men tankarna går på någonting annat. Mm. Då är det bättre att, ja men okej, du hackar lite gurka här nu till tacosen. Jag gör tomaterna och sen står vi och snackar lite. Helt annat samtal kommer det bli.
Och jag älskar det här med bil också. För att dels jag tycker om att köra bil. Liksom. Man kan koncentrera sig på någonting. Man har lite musik på i bakgrunden. Mm. Det går att ha lite snacks eller till och med käk liksom, emellan när man sitter och sover. Det blir väldigt avslappnat. Och ofta är det ju så att det blir mycket bättre samtal när det inte är laddat eller när det inte är gard uppe så att säga.
Precis.
Man är inte redo för att det ska bli tjafs. Och i de lägena så går det faktiskt att ta upp saker som inte är så roliga.
Mm.
Man kan ta upp det väldigt avslappnat. Man kan med lite vänlig ton, man äter någonting gött, man har pratat om någonting helt annat och så bara, fan gubben, du är tystast där liksom.
Mm.
Jag har tänkt lite grann på det där och jag såg det här för mig själv. Det här var min del i detta liksom. Och jag upplever att så här kom det från dig. Har du tänkt något? Ja, tyckte det var jobbigt liksom. Ja, men bra. Då har vi en plattform här så kan vi prata om det.
Exakt.
För just det att kunna prata om jobbiga saker med barn. Det är absolut bästa är att ha det här när det inte är liksom akut i brinnande.
Mm.
Men att vi inte släpper det.
Precis, precis.
Så om vi har en konflikt, jag har sagt kanske olämpliga saker ifrån barnet, tonåringen och liknande. Eller det har varit ett agerande som man inte har köpt läget. Eller man själv kanske har insett att det var inte min bästa version som du fick träffa där. Liksom. Jag ska jobba med detta. Att man får fram det när det inte brinner så att säga.
Mm.
Då snackar vi kommunikation. Liksom. Då snackar vi... precis som du sa, bandknytning. Där bandar vi liksom. Där nu kan vi snacka. För när man får de tunga grejerna, då kommer det också bli mycket lättare att ta det på vägen sen. För då kan man liksom, jag tycker inte om när du säger så. Jag hör dig. Det var dumt sagt. Förlåt, jag ska tänka mig för liksom. Just nu är det så här, men jag ska se till att det inte blir så igen. Det blir en helt annan typ av dialog hemma liksom, och då får man ju en bättre relation precis som du och grabben har fått liksom.
Precis.
Och jag tror att det är jätteviktigt och just det här, ta inte de här fighterna när barnen kommer hem för skolan, för helvete, låt dem vara.
Exakt.
Så för man, jag har en del tonåringar som patienter, inte särskilt många för att jag egentligen inte, de ska egentligen vara någon annanstans, men där är det ju ofta så att föräldern går upp i typ facett eller måste ta det här precis just nu. Fast kollar man på faktan så det hade inte gjort någonting om du tog det 2 timmar senare.
Nej.
Det har inte hänt något. Alltså det är ingenting som brinner just nu. Du ska säga till henne att hon måste fan med komma i tid. Ja, fast hon redan kommit för sent så vi behöver inte ta det nu.
Nej, men jag håller med dig.
Välj tillfället för diskussionen och starta det mjukt.
Välj striden. Och jag har ett annat exempel också. Att oftast ett barn som har en diagnos har ju då det de vill säga på tungan och vill ha ut det. Och de, oftast är det så att man har liksom 300 idéer liksom. Och en av dem vill man bli miljonär, andra dagen ska man bli entreprenör, sen ska man bli Zlatan och så vidare. Men att jag har lärt mig det också att när barnet kommer med den här liksom impulsiviteten att vilja någonting, säg inte nej direkt utan bara, om det nu är så att man inte håller med, det kanske är någonting man vill köpa, man vill köpa nya skor eller vad det nu än är. Säg så här att låt mig få fundera på detta, jag återkommer och så kan vi prata om det sen.
Mm.
Istället för att säga nej, de är för dyra.
Mm.
För att 2 dagar senare, då kanske Pelle, som jag brukar kalla min liksom person som jag pratar om, inte var intresserad av skorna, utan då kanske Pelle är intresserad av någonting helt annat.
Jaja.
Då blev det ingen konflikt, utan då kanske vi kan lyfta det nästa gång, då är det nästa grej. Låt mig få fundera på det. För att om jag hela tiden säger nej, då är risken att det exploderar. För att de har en dröm kanske, eller en vision att det detta ska ske nu. Men om vi möter dem, jag har inte sagt nej, Men låt mig återkomma så ska jag fundera lite på det. Och så kan vi ta det lite senare.
Mm. Och det där är otroligt bra. En otroligt bra strategi. Alltså. Och jag tänker att man ska kunna koppla på en förklaring där också till alltså barn med ADHD som har alla de här 10 miljoner idéerna. Mm. Som också formulerar de här 10 miljoner idéerna. Det går faktiskt att förklara varför det blir så och varför, som vi, om vi är vuxna då, som kanske inte är ditt och mitt fall, men om man inte har ADHD så har man ju tankar i huvudet som inte kommer ut.
Mm.
Som man inte säger automatiskt med munnen bara för att man tänker dem. Och det finns då en exekutiv liksom samlingsförmåga som heter inhibering. Och inhiberingen handlar om att vi ska kunna stoppa både extern stimuli, det vill säga ljud och intryck och sånt som kommer utifrån, kunna bromsa det så att inte det påverkar oss. Mm. Men den här inhiberingen händer även på insidan, eller rättare sagt, den händer inte på insidan. Det vill säga, det kommer en tanke som jag måste agera på istället för att det är en liten vägspärr där. Mm. Som bara, tänk ett varv till på det här innan du börjar prata om detta. För att du kan se själv att den här summan som det här kostar är ganska mycket mer än vad du någonsin har köpt tidigare.
Mm.
Det här är antagligen inte rätt grej. Men den finns liksom inte. Bromsen finns inte där.
Nej.
Och om det alltid är nej du har fel, det är alldeles för dyrt, det här fattar du väl själv att inte det går. Då blir det ju lätt hänt att det är det som blir huvudstämningen i huvudet.
Exakt.
I mindsetet liksom. Så att många av de här tankarna och idéerna och lysande visionerna, de är där i huvudet. Men de kommer ut i en hastighet och på ett sätt på grund av att ADHD gör att det inte riktigt går att hålla inne.
Mm.
Sådär.
Så att, precis, och får man inte ut det så kommer man glömma att säga det.
Ja, och det är ju 100%. Mm. Och det, alltså, det där har jag ju problem med idag också. Nu håller jag på att bråka lite med mina mediciner. Jag tyckte det var en bra idé att sänka, för det var lite locket på. Det var ingen bra idé att sänka.
Mm.
Kan jag säga. Så just nu så har det lite brottigt där med arbetsminne och liknande. Om jag har en idé jag ska skriva om, eller du vet, en film jag ska göra och sådär, skriver inte jag ner den typ sekunden som jag har den i huvudet, eller säger den högt innan den kommer ner på mobilen, så är den väck.
Ja, och det, där kan vi ju, det är jag helt, jag förstår precis vad du menar, och den, då kan vi komma in i en väldigt farlig fas. Till exempel, frågan är då hur många bilolyckor som sker på grund av att du måste göra den här grejen, va?
Ja.
Att du har en idé, du är så impulsiv och du måste få ut din grej, du tar upp telefonen eller ska skriva in den här grejen i din anteckning och du tappar fokus och sen blir det en bilolycka. Alltså jag ska inte säga att jag tror inte att det finns någon statistik på det, och jag säger inte att det är kanske mycket, men jag kan se det lite framför mig.
Ja, ja.
För att jag har själv varit där. Jag sitter i bilen, jag lyssnar på en låt. Och jag bara, vänta, vad heter den här låten? Jag måste skriva upp den här låten.
Ah.
Och så ska man fibbla. Eller jag ska skriva en bok. Den här titeln ska den ha. Och så bara, för att jag vet om att när jag kommer fram 20 minuter senare är det helt väck.
Och det går inte ens att leta efter det. Jag hade den tanken här nu för några veckor sedan. När man skulle, du vet, öva på minnet. Typ som Jonas von Essen, du vet, han minnesmästaren.
Ja, precis.
Bygga upp liksom ett rum med saker. Där man, okej, men det här är detta och sådär. Men de här grejerna, ADHD, det blir ju problem långt innan. För att du kommer ju inte ens ihåg vad det är du ska leta efter.
Nej.
Och det är då, det är inte minnesproblem per definition. Utan det är dels ouppmärksamhetsproblematiken när man ska lagra in minnet.
Mm.
Men det är också arbetsminnet. Det vill säga, du kan inte hålla det här i huvudet. Det försvinner.
Mm.
Datorns ramminne i kast liksom.
Precis.
Så det blir ju miljonlister och grejer och sådär, och det blir ju en strategi som man har, och barn har ju inte de här strategierna, de har ju inte lärt sig det ännu, och därför går det inte att jämföra barns ADHD med vuxnas ADHD, för barnen har ju inte hunnit utveckla de här strategierna som du och jag har till exempel.
Precis.
Så de är ju rent affektiva, det vill säga att de går ju direkt på det som händer. Och då blir det väldigt impulsivt, och då blir det stökigt, och det blir prata i mun, det blir göra saker fast man inte ska göra det, för att det finns liksom inget, det finns inga inövade system.
Nej.
Nej, och det är ju det som föräldrar behöver hjälpa dem med, vilket då är jättekomplicerat om man inte vet hur man ska göra eller man har ingen erfarenhet. Eller som i vårt fall då, ja men då har vi den här skiten själva också.
Mm, precis.
Det är någon superhjältekraft det här är lite frågan om alltså. Vi kommer ju inte in på Avengers-kontoret. Bara, ah, här, jag har glömt byxorna och jag är 45 minuter försenad och jag är inte alls säker på att jag kommer orka det här mötet. Det är ju inte så det funkar, utan det är en ganska stor kamp varje dag liksom.
Precis, precis.
Och då tänker jag, det är det som är, vi roterar tillbaks till vad vi pratade om barn, hur vi ska hjälpa dem att må som bäst och ge dem bäst förutsättningar för skolan. Rutiner.
Mm.
Rutiner, 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 rutiner. Rutiner är kung i den här världen.
Precis.
För grejer behöver ligga på samma ställe. Nycklarna behöver hänga på samma ställe. Mobilen ligger på samma plats. Vi gör samma grejer på kvällen. Vi vet hur vi ska göra rutinerna på morgonen. Vi vet vilken slinga vi går hemma.
Precis.
Vi hoppar inte bara in på mobilen i 5 minuter. För 5 minuter blir 25 minuter.
Mm.
Vi kollar inte på tv helt plötsligt en morgon. Vi gör allting väldigt strukturerat. Mm. Och det är ju sjukt tråkigt.
Precis. Men det här är ju liksom A och O om du ska få ett fungerande. Det är, jag små när jag är ute och föreläser och försöker förklara att det här är ju liksom miljön vi lever i. Miljön som vi lever i och skolmiljön som vi är i, är det ju oerhört viktigt att den kan ju påverka. Ett barn med ADHD kan ju bli påverkad av att det inte finns struktur, disciplin och rutiner.
Oh ja.
Och förståelse eller vad det nu än är. För att då är ju risken stor att ADHD blir liksom grövre. Mm. Men vi kan tona ner ADHD med hjälp av den här strukturen.
Ja.
Så vi kan ha en fantastisk familj som verkligen ser att barnet har en bra uppväxt. Det funkar jättebra, men skolan ser någonting helt annat. Ja, det är för att kanske i den här klassen så har vi ingen struktur, vi har inga rutiner, vi har inte det. Så att där blommar den upp.
Ja.
Sen kommer vi hem och så kommer vi in i strukturen igen och så går det så. Så att där är det oerhört viktigt att man har det här samma mönster varje dag för att lära dem in i det, här, i det hela. Liksom.
Och ofta är det ju så, vilket då blir en omvänd problematik, att man har väldigt lite rutiner hemma. Och så kommer man till skolan och så funkar det hyfsat.
Mm.
Så skolan ser ingenting.
Nej.
Utan haveriet är när man kommer hem.
Exakt. Precis, omvänt.
Ja, och det är ju, jag skulle säga så här, det är nog ett av de absolut största problemen som vi finns just nu i de här diskussionerna. För att det är så svårt att få en utredning idag i Sverige för barn. Och om skolan funkar så får du i princip ingen.
Nej.
Det är jättesvårt. Jag vet till och med det, för jag har patienter från Skåne. De ändrade det nyligen att alla remisser måste komma ifrån skolan.
Mm.
Till BUP. De tar inte emot andra.
Nej.
Vilket innebär att om man har ett barn som befinner sig i skolan och som inte gör något väsen av sig och skriver kanske okej på prov och liknande, och då pratar vi i stort sett om tjejer helt enkelt. Mm. Mm. För det är ofta så ADHD-en ser ut då.
Mm, precis.
Då får de ingen hjälp alls.
Nej.
Kanon! Och då går det ju rätt många år sen. Alltså, det går kanske ganska många år med ADHD-problematik som utvecklar sig till en övrig psykisk ohälsa. Liksom. Så det finns stora svårigheter i det där.
Mm.
Och just det här manlig-kvinnlig ADHD, den ser så olika ut. Ser som fruktansvärt olika ut. Ibland så ser det absolut ut likadant. För min äldsta dotter är det så. Hon har typisk liksom manlig ADHD. Hon, där är liksom DAMP 3,0. Det rör på sig och det är huvudet som spårar och sådär. Det är en sak. Men om du går ut på en skolgård idag så kommer du se killarna med ADHD, men du kommer inte se tjejerna.
Nej.
För det händer på insidan där.
Exakt, exakt.
Och det blir mycket, mycket större stormar. Och det finns också då en traditionell, alltså socioekonomisk, kulturell skolning. Att man ska inte vara på ett visst sätt som tjej. Liksom. Så att man är inte, redan i tidiga åldrar så får man reda på att man ska sitta ner och vara tyst och vara duktig. Liksom. Och det där är ytterligare en problematik. Alltså, som
det är svårare liksom, och det är ju svårare att upptäcka ADHD på flickor. Så att, ja.
Och det är någonting, alltså jag har till stor del faktiskt kvinnliga patienter. Det börjar att skifta lite grann, men traditionellt så under alla år, liksom jag har hållit på sedan 2013 med detta, så har det liksom varit merparten kvinnor. Och många har ju gått runt med psykisk ohälsa, ångest, depression, depression och bara loopat.
Mm.
Ja, men ingen som har kollat på ADHD. Det är, alltså, du har ju inte slutat röra på det sedan du kom och du har pratat med mig sedan igår, typ.
Mm.
Ingen som har, nej. Då kanske vi ska kolla det liksom. Och så kollar vi lite formulär, lite självskattningsgrejer. Och så bara, ja fast du är high score här då.
Mm.
Så även om det teoretiskt sett kan finnas andra förklaringar så måste vi kolla på detta. För det här, vi måste utesluta det.
Precis.
Ja, det finns mycket att ta i där.
Ja.
Men jag tänker också avrunda lite så. Men när du hade det liksom tufft nu i höstas, vintras.
Mm.
Med själen liksom och miljön i skolan för dig som vuxen individ liksom. Så vi har väldigt många lyssnare som kommer från skolmiljön och jag har jättemånga patienter också från skolans värld liksom.
Jag skulle kunna säga så här, jag skulle kunna prata om skolan hur mycket som helst, men det är många saker jag skulle vilja lyfta liksom. Vi bör börja med att varför är skolan inte så bra för alla och vad är det som är problematiken och så vidare. Ja. Utanför skolans klassrum så är det 2024. Vi lever i ett digitalt samhälle. Vi har barn som idag kan titta på YouTube och de kan titta på sina mobiltelefoner. Man swipar och tittar bara på det roliga. Man får dopaminkickar hela tiden. Det är ju inget barn som sitter och tittar på någonting som är tråkigt utan man tar ju bara väldigt roliga. Så kommer man in i skolans värld som bedrivs som om den är på 80-talet fortfarande. Man sitter då på sina stolar och sen ska man då bli tilldelad uppgifter som är då kanske att man sitter och jobbar in med 40-60 minuter stilla i ett klassrum. Varav barnen idag kan ju inte ens sitta, alltså de väljer ju bort och att när de inte orkar så gör de någonting annat, va? Men du kan inte välja, du kan inte swipa bort i skolans värld. Du kan inte göra någonting annat utan du måste göra de här tråkiga uppgifterna. Och du måste sitta i det här klassrummet då i de här 60 minuterna. Och det är där krocken är, va? Och det är där tror jag Sverige eller skolan överlag i hela världen. Men framförallt Sverige har en stor utmaning att lösa den nöten liksom. Och sen så har vi då en lärare då som ska försöka lösa detta här, va? Vi har barn som har svårt med att... De har ingen uthållighet, de har ingen ork, de har ingen startmotor, de har ingenting. Motivationen finns inte där, va? För att de får inte de här dopaminkickarna i skolans värld. Utan vi sitter där med barn som är totalt ointresserade och omotiverade. Av olika anledningar. Sen har vi då barn med diagnoser som kanske också hamnar i ett klassrum med 28-29 elever. Det är en miljö som inte man är... klarar av för att det är så mycket kanske stimuli. Vi måste minska den, va?
Mm.
Och så är vi en ensam lärare som blir mer och mer gråhår och sliter sitt hår och försöker få det att funka liksom. Det är inte lätt. Jag förstår att lärare går in i vägen. Jag förstår att lärare tycker att det är kämpigt med detta systemet. Så lägg då sen till på att vi har ett betygssystem som egentligen handlar om bara att bedöma barn. Bara bedöma hur bra de är. Eller hur dåliga de är helt enkelt.
Mm.
Och där vi då har ett system där vi får vi liksom inte ett F i... Eller får vi inte ett godkänt, ett E i svenska, engelska eller matte så kommer vi inte in på gymnasielinje.
Nej.
Och då står vi där med då barn som kanske ligger mellan en 17-18% kanske som inte kommer in i skolans skolsystemet på gymnasiet på grund av att skolan inte tror på dem. Att vi har bedömt dem att de är för dåliga helt enkelt.
Mm.
Och så hamnar de utanför när utbildningscirkeln och så kanske de hamnar på ett fel ställe. Någon går dit och någon går dit och sen blir det kanske ett samhällsproblem för hela Sverige för att vi inte har skött det på ett bra sätt. Så att, jag är bekymrad över skolan idag faktiskt, måste jag säga. Hur den ser ut och jag vet inte. Jag hoppas det blir en förändring för våra barn och för de som jobbar i skolan. Så.
Och jag ser precis exakt samma som du. Både med patienter och med barn liksom.
Mm.
Och jag är väl lite mer jag jobbar ju kanske mer med individen och liksom hjälper folk att förstå att men det där kommer inte att ordna sig, du måste rädda dig själv. Du behöver liksom fixa detta för din egen del. Det är ohållbart där du är.
Mm.
Det går inte. Okej, barnen måste lära sig vissa saker. Absolut. Då ser vi till att det funkar.
Mm.
Vi ser till att de tar sig igenom grundskolan. Gymnasiet nu, som jag är min äldsta. Där är jag mer lugn. Liksom. Jag vet att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden utan gymnasiebetyg. Men i dagens samhälle så är inte gymnasiet vidare till högskolan och universitet den enda utbildningsvägen som finns. Det finns fler.
Mm, precis.
Men vi ska aldrig någonsin riskera din mentala hälsa.
Nej.
För det kanske inte finns några, det kanske inte går att vända tillbaka där.
Nej.
Det kanske går sönder så att du aldrig löser detta. Du kanske drar på dig ett ångestsyndrom så att du kommer att brottas med det hela livet. Du kanske utvecklar depressioner som kommer och går. Det blir liksom ingen bra grej. Livet är inte slut bara för att gymnasiet håller på, utan det börjar ju där, va?
Exakt.
Och jag tror att det är viktigt för oss föräldrar att hjälpa barnen och hitta en balans i det. Speciellt då när betygen börjar hetsa, proven. Alla lärare ska naturligtvis ha sina prov på rätt tillfälle. Vilket innebär att det kommer perioder. Det kan vara 4 prov på en vecka. Liksom.
Ja, precis, precis.
Det är tidsknutet och det är mycket som ska lära sig på kort tid. Och det är massor av grejer som händer i läroplanen och liknande. Men någonstans tänker jag vi föräldrar som måste vara försvarsadvokater för barnen och se till att de mår bra på vägen. Och hjälpa dem hitta den balansen då. Och där ingår det också att kommunicera med skolan. För så här funkar det hos oss liksom.
Precis, precis.
Så att det här är, jag tror att man får komma från flera olika håll. Vi som har röster, som är kanske några fler röster än de andra flesta har, liksom, med följare till exempel på Instagram. Det är viktigt att vi står där uppe på barrikaden och gapar och skriker. Men samtidigt att vi hjälper de som inte har rösterna kvar.
Precis.
Med ett sånt här avsnitt till exempel.
Ja, det här är fantastiskt. Björn, jag skulle kunna prata med dig i timtal. Så här, liksom, det bara flyter på och vi har så mycket att prata om.
Jag satt och tänkte på det precis faktiskt. Och
tiden att gå, men jag tycker det är så intressant och det hjälper så många människor. Detta avsnitt kommer att hjälpa jättemånga. Ja. Man kan få lite nya tankar, lite input och även lite hopp. Det är det handlar om.
Ja.
Och det är lite som att det jag jobbar med på mina sociala medier, det är liksom att skapa kunskap, skapa förståelse, alltså att vi får acceptans. Men också en gnutta hopp till alla de kämpande föräldrar där ute som liksom sliter sitt hår för att få sin rätt för sitt barn i skolans värld och försöka få det rätt hemma att fungera. Liksom.
Alltså det är något av det svåraste som vi har i samhället idag. Jag läste någon siffra, kan inte återge källan, men man har mätt upp då samma stressnivåer hos föräldrar till barn med särskilda NPF då, till exempel. Mm. Samma stressnivåer som i krig.
Mm.
Det slutar liksom aldrig.
Nej.
Det är bara en kamp till. Det är bara nästa kamp. Och det kan jag skriva under också på.
Mm.
Det är ju så det funkar. Och man behöver hitta sin väg i detta.
Exakt.
Och kunna må bra också. Jag brukar säga det. Bra och dåligt kan samexistera.
Mm.
Men om vi aldrig vågar fokusera på det bra, så kommer allting handla om det dåliga. Och jag tror att hitta de här liksom trixen som vi har snackat om. Den här balansen och lite sådär. Skit i konflikterna när ni kommer hem. Det spelar ingen roll att rummet är fullt med disk. Ta det sen.
Mm.
Låt dem lugna sig, käka, kolla på sin serie och sen tar vi upp tråden.
Mm.
Hjälp dem att få så bra förutsättningar som möjligt att ha energi och kunna ta sig igenom skolan. Och då kommer det också ingå dialog med skolan för att förklara så här jobbar vi, så här är det med den här personen, så här tufft är det här. Och vi behöver extra insatser här för hon förstår verkligen inte matten. Liksom.
Nej, precis.
Det kan räcka i början. Liksom.
Ja.
Och sen som jag förespråkar väldigt mycket, även om vi har barn, som avrundning bara så vi släpper lyssnarna sen. Även om vi har barn med särskilda behov så kan vi inte glömma av oss själva först. För vi måste ha energi och kunna vara försvarsadvokater. Vi måste orka. Vi måste ha liksom kapacitet. Det innebär att vi ska inte ta hand om oss själva i sista ledet. Utan vi ska ta hand om oss själva i första ledet. Jag brukar säga så. När du flyger flygplan och det är säkerhetsgenomgång av kabinpersonalen, vem är det som ska ha syrgasen först? Det är jag själv. Sen kan jag hjälpa andra. Det är samma sak när man är förälder, oavsett hur barnet har för behov och inte. Om jag offrar mig själv hela tiden och aldrig laddar på mina batterier och aldrig gör vad jag behöver, eller jag tränar, jag sover, äter, egen tid, roliga saker, you name it, så kommer det här inte att funka. Det kommer att falla till slut. Och då kommer vi bli sjuka. Liksom.
Kommer
att
krascha.
Ja, så är det. Det är 100% liksom. Och jag menar på att vi kan förebygga det. Definitivt alltså. Det är inte lätt. Och det krävs att man är på lite olika ställen samtidigt. Och livet kommer att lasttesta i alla fall. Men det går. Det går alltså. Det går.
Det går, och det är kanske inte alltid att man klarar av det själv, men då måste man kanske ta hjälp av andra människor. Som jag försöker också prata mycket om det här, sträck ut en hand. Det är inte alltid att man ser att någon mår dåligt.
Nej.
Men man kan ställa frågan hur mår du och så vidare, och erbjud hjälp.
Ja.
Erbjud att du finns där.
Ja.
För att det kan betyda så lite, alltså så mycket av det lilla, va?
Ja.
Det kan vara vad som helst, att du vet vad, jag kan komma hem till dig, jag kan dricka en kopp kaffe, jag kan vara med ditt barn i en halvtimme, gå ut och gå i skogen, kom tillbaka. Alltså bara så här små grejer som kan vara så värdefullt. Så sträck ut en hand till dem som ni känner behöver det.
Absolut så. Och jag tänker så här, vi ska nog inte vara blyga du och jag för att boka in en ny tid. Så vi sätter oss en gång till om detta och går vidare med det vi har börjat att prata om.
Absolut, och det kan ju säkert komma in massvis med frågor.
Men jag tänker också det, att vi kanske ska samla in lite sådär i podden, att man kanske går in på Instagram då och skriver i posterna, eller om man mejlar då.
Exakt.
Till mig, och då adressen finns ju runt i podden här. Så samlar vi in det lite grann, och så kan vi baka vidare på detta. Då får vi också lite en uppfattning om vad är det, är vi på rätt ställe att prata nu, eller har vi missat någonting helt och hållet liksom?
Precis. Mycket intressant.
Skitbra, magistern.
Tack så mycket, Björn, för att du fick vara med.
Det här blev fan med ännu bättre än vad jag trodde när jag kom på att du skulle vara gäst.
Ja, vad gött att höra.
Jag gillar det.
Yeah.
Jag gillar det. Och just att det inte kan sluta, och att vi är på ungefär samma ställe när vi pratar. Liksom.
Exakt, vi förstår.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Det är så, bokstavsbarnen brukar leka bäst själva tillsammans.
Då är det.
Men du, då säger vi tack och hej till lyssnarna. Magister Nordström i Instagram-kontot. Där man hittar dig bäst. Där finns också länkar till dina föreläsningar och sådär.
Allt.
Vill man hooka upp mig så är det bjornrudman.se, är väl snabbaste, bästa, enklaste sättet. Glöm inte att prenumerera på podden. Och i övrigt så önskar Rickard från Skåne, va?
Jajamensan.
Och Rudman är från västkusten Göteborg. Önskar vi en jättefin dag, så hörs vi snart igen. Ha det gott.
Hej.